Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkommen till det här samtalet som ska handla om svensk design och vad design egentligen är. Eftersom det här är ett helt enormt ämne så kommer vi göra några nedslag i designhistorien men också prata om designbranschen och designprocessen mer generellt. Och lyssnar du i Acast-appen så kan du som vanligt se på bilder medan du lyssnar. Och jag heter som vanligt Fritte Fritzson och det här är allt du vill att veta.
Ordet design kommer från latinets designo, som betyder peka ut, avbilda eller framställa. Design, eller formgivning som vi också säger i Sverige, beskriver hur ett föremål är konstruerat, hur det ser ut och också själva skapandeprocessen från idé till produkt. Svensk design fick internationellt genomslag på 20-talet då begreppet Swedish Grace flög över världen. Sedan dess har svensk och skandinavisk design stått för en enkel och avskalad form. Den som ska berätta för oss om svensk design är Kerstin Sylvan. Hon är designer och designskribent och har skrivit ett flertal böcker inom området. Hon är också aktiv inom föreningen Omforma som ser på designbranschen ur ett normkritiskt perspektiv. Varsågoda, allt vill att veta om svensk design med Kerstin Sylvan.
Hej och välkommen Kerstin Sylvan.
Tack så mycket.
Du är designer och designskribent och idag ska vi tala om design generellt och lite om svensk designhistoria också. Hur börjar ditt eget intresse för design?
Alltså jag har ju alltid älskat att måla och rita och slöjda och sånt där. Och då tänkte jag väl att jag skulle göra någonting inom det. Och sen så upptäckte jag någon gång att men det var det tredimensionella som talade mest till mig. Och just design är ju liksom att göra saker som kanske kan vara en del av folks vardag. Och att det kan liksom vara fint fast det är enkelt och vanligt. Liksom. Och det tilltalade mig. Så där kom designen in för mig.
Ja, man får komma in i folks liv på något sätt.
Ja, precis.
Ja. När de borstar tänderna eller så, dricker kaffe. Mm. Ja. Går det att definiera liksom själva ordet design på något enkelt sätt?
Ja, design är ju just det. Att det är någonting som folk ska använda. Och att liksom, en designers jobb är ju att kombinera det här liksom det estetiska med det funktionella och med liksom produktion, att det ska också gå att tillverka på något kostnadseffektivt sätt helst. Och sen kan man ju säga i Sverige så finns det ju då två ord för design.
Formgivning?
Ja, formgivning är. Och formgivning, alltså, personligen tycker jag att det är ett mycket trevligare ord. För att det är ett svenskt ord som liksom, ja, man kan böja på ett bekvämt sätt. Men det är lite smalare eftersom formgivning kanske mer handlar om just att, ja, men formge en kopp. Och ge liksom den formen och funktionen. Men design är liksom ett större ord som handlar om att, ja, det kan inbegripa liksom planering av en tjänst och hur den ska användas.
Sen finns det ju konsthantverk också.
Ja.
Men är det då att det inte är industriellt?
Ja, precis. En konsthantverk är ju oftast bunden eller liksom använder sig av ett visst material. Och använder det liksom i sin konstnärliga verksamhet. Att, det textila eller liksom vävning eller drejning och liksom testa de gränserna med materialet. Och då kan det vara att det ska vara en funktion också, men det kan ju också att det blir ren konst. Så
det... Gränslandet mellan konst och hantverk helt enkelt.
Ja, det är väl liksom lite så här design, konst, hantverk, konst. Och det glider ihop på olika sätt.
Men... Just det. Och alla som gör krukor bor på Gotland.
Ja, de kanske hamnar där förr eller senare.
Men när vi pratar om svensk design så börjar man ju fundera lite grann. Liksom går det att se på ett föremål varifrån det kommer? Alltså, finns det något som kännetecknar svensk design egentligen?
Ja, det som kännetecknar svensk design är ju att det kommer från Sverige.
Det är en bra definition.
Visst är det. Sen så finns det ju då en tradition i Sverige. Och det finns också en liksom, marknadsföring av svensk design. Och där handlar det ju om en viss stil. Men jag tycker att det ändå är det liksom... Alltså om vi pratar om svensk design så borde vi egentligen prata om design från Sverige. Men när vi pratar om svensk design då brukar det ju avses ofta att det är det här lite blonda, minimalistiska, som ser funktionellt ut. Och det kommer liksom från vår designhistoria och från att det är någonting som har varit bra att marknadsföra internationellt.
Just det, men det flyter ihop lite grann med skandinavisk design också.
Ja, just det, precis.
Så Alvar Aalto och Anne Jacobsen får också vara med där.
Exakt. Ja.
Men jag tänker böjträ och björk och ja, lite så här lågmäld
stil. Ljusa färgslag och...
När börjar man definiera designer som yrke egentligen?
Jag tänker att de första designerna kom som slutet på 1700-talet. Alltså samtidigt som industrialismen. Men då kanske de inte kallade sig designers utan då var de ju konstnärer. Som fick i uppdrag att rita för industrin. Till exempel porslins- och textilindustrin.
Okej, men det här då är då kanske i Storbritannien. För jag tänker att det är där industrialiseringen börjar.
Exakt.
Och sen sprider sig så att design och industrialisering är på något sätt ihopkopplade.
Väldigt nära förknippat. Det handlar ju om att göra industriprodukter användarvänliga och attraktiva. Och det betyder att vårt yrke är ju då ganska ungt. En hantverkare, liksom hantverkare har funnits så länge som människor har funnits, medan design har funnits i cirka 200 år. Mm. Och det får mig att fundera liksom på men designens framtid. Om vi tänker så att vårt samhälle måste så här stöpas om ganska radikalt och vi inte ska ha de här stora industrierna eller vad det nu ska bli. Så vad kan design vara då?
Konsten har ju sina så här historiska stilepoker och arkitekturen också. Jag menar, Jugend och Art Deco och Funkis och sådär. Har designhistorien också, har de också haft sina perioder?
Ja, det har den ju. Och de hänger ihop ganska mycket med arkitekturens. Och Art Deco är ju en internationell stil som har sin motsvarighet i Sverige som i Swedish Grace. Och det är 20-tal och då tänker jag att det var liksom färgglatt och liksom mycket så här geometriska former som liksom, kontrasterades mot varandra och sådär. Men i Sverige, den svenska Swedish Grace, den är liksom lite mer stram och ljusare. Så det är ganska roligt för att det kommer liksom, det är redan innan modernismen så har vi det där lite strama.
Okej, men så där blev det svenska designen berömd och sen har det bara fortsatt. Helt
sen så tyckte man att det var ett bra koncept att köra på kanske.
Ja, just det. Men det är rätt intressant för bara några år efter det så kommer den här Stockholmsutställningen 1930 som
precis.
Är ju, berömd i alla fall i Sverige. Både för arkitektur och formgivning.
Ja.
Och funkisen liksom berättar om ett helt nytt sätt att leva både, som är både praktiskt och enkelt. Mm. Och, alltså, vad var det för tankar som låg till grund för de här nya strömningarna?
Alltså det är ju samtidigt som folkhemmet lanseras i Sverige. Och då var som tanken mycket tror jag, från de som lanserade modernismen var att ja, men det nya samhället ska ha en ny stil. Och de måste liksom industrialismen, funkisen, folkhemmet, allting ska liksom spegla varandra. Ja, men till exempel Gregor Paulsson som skrev Vackrare vardagsvara liksom gick ut hårt och liksom lanserade nya produkter för folkhemmet och arbetarklassen i första hand var det ju då man vände sig till för att de skulle få en ny stil. Men sen var det ju så att arbetarklassen var ju helt ointresserad av den här nya stilen medan den slog stenhårt hos medel- och överklass. Så det var ju kanske en lite så här. De hade inte kommit på det här med att analysera sin målgrupp än.
Men det låter som ett projekt som bara så lanseras ovanifrån på något
ja,
sätt.
Ja, det var det ju. Jag menar, det var ju så och är ju mycket fortfarande så att designers och producenter kommer från över- och medelklass. Och då är det ju liksom lätt att man tar med sig det perspektivet och ritar saker som man själv tycker det är bra.
Mm. Alltså, jag har ju bett dig välja ut tre designklassiker som på olika sätt illustrerar svensk designhistoria. Om vi börjar med det första föremålet. Eller
ja, jag har tagit med friheter då med, med de här designklassikerna. Men det första är en typisk designklassiker och det är Herta Bengtssons Blå eld. Mm. Jag är ju själv liksom designer med rötterna inom keramiken. Det var där jag började. Och då var Herta Bengtsson en som alltså det där det var liksom det mest fantastiska tyckte jag för att det är liksom ja men det är bara så vackert och det är samtidigt ganska så här fritt och liksom lite böljande.
Ja men det är ganska så här uttrycksfullt. Mm. Alltså till exempel om man tittar på den här tekannan då så är den ju, alltså det skulle kunna vara lite stramare och bara liksom superfunkis. Men den är ju väldigt skulptural. Den har väldigt så här böljande linjer. Och
ja, visst är den.
Det keramiska materialet har också det här mönstret.
Mm, ja, precis. Det är relief i som plockas upp av glasyren.
Vilket ju gör att det, liksom, det blir ett spel i liksom på olika nivåer. Dels precis. I den största nivån med liksom de stora formerna. Mm. Och sen så får du den här lekfulla ytan också.
Ja.
Har du mycket Herta Bengtsson hemma då, eller?
Nej. Det har inte det. Och jag, alltså, det här var ju när jag tyckte att, liksom, tänkte mest på henne. Det var länge sedan. det var väl innan som började utbilda mig. Jag tycker fortfarande att det är väldigt vackert. Och att det är verkligen en designklassiker. Men det kanske inte. Jag har inte så himla mycket designklassiker hemma.
Är det för att du inte är ekonomiskt oberoende?
Ja, det är kanske en kombo. Sen, nej, men jag tänker, alltså det man tänker så här, designikoner i sig, det är kanske inte det jag tycker är mest spännande. Utan jag tittar kanske på lite andra saker som jag tycker är roligare.
Men är det också så som att om man är musiker så kanske man inte lyssnar på det som man lyssnade på om man inte är musiker.
Nej,
alltså, då tycker
exakt.
Man kanske Bruce Springsteen och Madonna är lite banala. Även ja, om folket älskar dem. Ja. Det var kanske två inaktuella exempel. Men du tror jag menar.
Ja, nej, men det är väl lite så att Madonna är ju kanske en representant. Den populära representanten för någon, en större företeelse. Om man gräver lite djupare så hittar man en massa spännande. Som kanske är lite spretigare och häftigare. Och så är det väl liksom mycket med de här ikonerna också. Och att de är liksom det som är kvar när man har valt hur man vill berätta historien.
Mm, just det. Ska vi gå vidare till nästa grej?
Ja, då tänkte jag på Mayong och Vamblingbolaget. Och det är ju ett klädmärke som uppstod på slutet av 60-talet och finns fortfarande, fast det har bytt namn till Vamlingbolaget nu. Och det är en sån här 70-tals vänsterikon liksom. Alla i 70-talsvänstern gick runt i deras kläder. Men jag tycker de är intressanta just för att de har funnits hela tiden. Men de har ju sin produktion i Sverige. De syr upp kläder och säljer dem för, inte Hennes & Mauritz pris såklart, men liksom konkurrens med andra kvalitetsmärken, trots att de syr dem på plats på Gotland. Och jag tycker det är lite... Det säger en del om dels om deras uthållighet och om vilka priser andra kan ta. Liksom. Fast de har antagligen väldigt mycket lägre omkostnader.
Just det. Men Vamlingbolagets kläder är väldigt, väldigt färgglada.
Ja. Ja.
Det känns ju lite coolt, för jag har ju faktiskt en Manchester-kavaj från Vamlingbolaget hemma. Så att, ja, nu får jag bara köpa en Hertha Bengtsson-karaff också. Så är jag liksom så här helt i linje med din smak.
Ja, jag har ju några så här arv Mayong-kläder. Jag har inte köpt så mycket själv. Så där. Det är samma sak där. Jag tycker de är svåra att bära, för att det är ju, de bär så mycket så här tydliga markörer. Att jag har på mig det här, ja, men då står jag för det här. Och jag vill liksom inte vara en... gå runt som ett skyltfönster på det sättet.
Men kan man ha kläder från Vamlingbolaget och rösta på Moderaterna?
Ja, det kan man säkert.
Ja. Jag tänkte, eftersom de har sprungna ut vänster...
Ja, man får bara stå för det.
Ja. Man äger sin moderathet i sina Vamlingkläder. Vad är det tredje exemplet du har valt då?
Det tredje exemplet vill jag då ta någonting som var lite mer nutida. Men ändå lite historiskt, inte precis samtidigt, för det är svårt att säga att det är en klassiker då. Så då tog jag Do-Re-Do. De gjorde om kläder och olika textila produkter. Och jag tycker att det är liksom ett spännande exempel på hur design har utvecklats och fortfarande utvecklas till att bli liksom, arbeta mer småskaligt och liksom, ta in så här, återanvändning och andra cirkulära sätt att tänka.
Mm. Men då tog de alltså befintliga plagg och gjorde om dem till nya plagg helt enkelt?
Ja, eller gjorde om dem till något helt annat.
Ja. Där har du till exempel en grön tygpåse. Har det varit något annat från början då? Eller?
Ja, precis. Jag tror att det här har varit en tröja.
Ja, okej. Okay. Så man går omkring med någon gammal tröja fast som en tygpåse.
Exakt.
Det är väl någonstans det är också liksom en kritik mot konsumtionssamhället, tänker jag.
Ja, nej, men precis. Det är det ju. Där bottnar väl jag mest. Eftersom jag själv är en designer som skriver mycket. Och det handlar om att jag liksom hela tiden... Dels är jag liksom kritisk mot det som vi har i uppdrag att göra. Det vill säga sälja prylar åt olika företag. Egentligen är jag inte ett kritisk idé till liksom bara i sig. Utan det är väl mera det som det leder till. Om vi inte har lite eftertanke.
Men på det sättet så kanske många designers liksom befinner sig i någon slags moment 22-situation. För att man vill göra liksom spännande och förhoppningsvis vackra liksom objekt. Oavsett om det är liksom en tvättmedelsförpackning eller om det är en ny cykel i kolfiber.
Ja, men exakt.
Och samtidigt så kanske många känner att vi kanske borde bromsa konsumtionen lite.
Ja, men så är det ju. Och jag tror det är jättemånga designers som... tänker så eller har de funderingarna. Och jag kan säga att när jag liksom började att arbeta som designer, då var jag ganska idealistisk. Det kanske jag fortfarande är, men då var det liksom, jag läste nu precis tidigare idag genom den första boken som jag skrev. Och där skriver jag väldigt mycket om designers ansvar. Sen har jag blivit lite mer så här, fast det är inte bara det är inte bara mitt ansvar, utan det är ju liksom hela våran industri som måste ta ansvar. Jag kan inte själv ta det ansvaret, för då får jag inga uppdrag. Utan vi måste liksom, det måste ju vara någon som ger mig ett vettigt uppdrag också. Så det är ju en liten kombination där. Det är kanske lite som politikers och medborgares ansvar. Vi måste rösta på vettiga politiker för att de ska våga göra någonting.
Har du några funderingar kring varför vissa föremål blir klassiker och andra faller i glömska?
Alltså, det är ju jättekomplext. Men för att en produkt överhuvudtaget ska liksom bli till, så måste ju någon vilja producera den, vilja betala för att den ska bli liksom ritad och sen komma i produktion och sen vilja sälja och marknadsföra den. Så där handlar det ju mycket om, liksom ett steg innan där, den ska finnas på marknaden. Och sen så ska ju då marknadsföringen vara framgångsrik, och sen så ska de som skriver vilja skriva om den många gånger. Och sen även efter 10 år, 20 år och 30 år så ska han skriva om den. Och då är det ju väldigt mycket som faller bort. Och varför vissa saker faller bort, det är ju superkomplext. Och det har ju varit så mycket att, ja, historiskt, men även tyvärr fortfarande, att till exempel då kvinnor ofta skrivs ut ur den här historien. Vilket leder till att det kan verka som att det inte funnits några kvinnliga framgångsrika designer. Men om man liksom gräver lite grann så finns de där. Det är bara det att de har liksom ramlat bort ur historieskrivningen. Och tyvärr så återupprepas ju det. Vi i Omforma gjorde en genomgång av två svenska designmagasin, där vi tittade på hur de liksom benämner, liksom vilka namngivna designers de skrev om. Och då var männen stod för 70%, tror jag.
Det är exakt lika många som omnämns i media idag, för det kommer en ny undersökning om det här.
Ja, härligt. Ja. och liksom när också när olika män, liksom, eller när olika designers nämnt som referenser så här bakåt i historien, då var det nästan uteslutande män. Så att det blir liksom en på det sättet så ramlar kvinnorna ut hela tiden.
Jag tänker, med förr i tiden så kanske det var mer vanligt med manliga designers också, eller?
Ja, det var det ju av diverse anledningar. men de fanns ju, de kvinnliga designerna också.
För några år sedan, eller för 20 år sedan nu kanske, så dök det upp en artist som heter Doris, en sångerska, som jobbade med Bernt Egeblad med oss. Och hon, hennes platta som hon hade spelat in på 70-talet blev poppis igen.
Just det.
Och var med i massa reklamfilmer och tv och sådär. Och så hon blev på något sätt återupptäckt. Men är det det som ni vill göra med några av de här största kvinnliga namnen också?
Vi omformar och jobbar egentligen inte riktigt mycket med historien, utan med nutiden och framtiden. Men det är ganska populärt egentligen bland museer och olika journalister och så, att liksom plocka fram bortglömda, till exempel kvinnliga formgivare eller så, bortglömda kategorier. Och så göra någon liten artikelserie eller så om det. Och det är ju superbra, men problemet är ju då liksom i den här så här pågående, den vanliga rapporteringen liksom, att då har man liksom glömt bort dem igen.
Ja, men ni vill snarare bygga en plattform för dagen som morgondagen ska
göra. Ja, men exakt, ja. Så att vi inte ska bli bortglömda.
Ja, det är mycket bra, ni bygger ett hus åt er själva, kan man säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
För folk som lyssnar på den här podden kanske inte har så bra koll på själva designprocessen.
Mm.
Jag antar att man inte bara sitter på sin kammare och ritar någonting och så skickar, utan det är mer komplext än så.
Ja, alltså det beror ju väldigt mycket på vad det är för designprojekt. Men design kan ju vara superkomplext och tvärdisciplinärt ofta. För att om man ska skapa någonting nytt så behöver man liksom ta in användare, vad de skulle vilja ha innan man har kommit på vad det ska bli, och som materialforskare kanske, och tekniker, och så testa olika maskiner, och sen så får man liksom slänga ihop allt det här och se alltså, vad kan det bli för någonting. Och sen så kanske finns önskemål om att det ska vara liksom någon viss stil. Eller kanske den stil man brukar köra. men det kommer väl liksom lite senare. Och det kanske blir helt avhängigt av alla de här olika andra premisserna som finns.
Men jag tänker att man måste också ha bra koll på materialegenskaper. Alltså ett mjölkpaket är ett enkelt exempel, men för att förstå hur man ska vika ett mjölkpaket i en mjölkpaketsmaskin. Mm. Nu har ju så här Tetra Pak och andra löst det kanske, men alltså att förstå liksom materialens hållfasthet i olika dimensioner och så där,
Jo, det är mycket materialtest. Men det är ju också väldigt mycket vad man är för designer. Men en del designers kanske jobbar mest i ett material och kan det väldigt bra. Men sen andra kanske jobbar i olika material hela tiden. Och då får man ju ta liksom, hjälp av de som kan det materialet.
Just det. Alltså i en bra designprocess så tänker jag mig att man också måste testa av med jämna mellanrum mot en tänkt publik.
Mm.
Alltså vad är det här? Funkar det här?
Mm.
Jobbar man med så här, så här, tester med, har man så här testpersoner? Och
det beror ju också på vad det är för uppdrag och vilken designer det är. Alltså jag tänker så här, till exempel industridesign. Den liksom, det kom på 60-talet eller kanske slutet av 50-talet som en ny sätt att arbeta med design ganska mycket. Och det utgår ju från väldigt mycket från så användartester igen och igen, och liksom ja, men beteendetester. Och mens till exempel möbeldesign, då är det ju ofta att man vet så här, det är det här materialet vi ska jobba i, det ska bli en stol, vet ungefär hur en stol ska vara för att den ska vara skön att sitta på, och sen gör man liksom, ja, men den här stolen ska vara speciellt bra för att sitta vid ett köksbord, och så gör man det. det är inte riktigt lika.
Ja, just det. Men när du nämner industridesign, vad kan det vara för produkter som går under det paraplyet industridesign då?
I Sverige så är industridesign men typ manicker med en knapp eller en spak på.
Ja.
nu har drog jag det ganska rejält. Men det är maskiner, kanske medicinalutrustning, lite mer industriellt som vi tänker oss. Men egentligen så är väl all design som är industriell produktion, kanske industriproduktion, design, men vi säger inte så.
Vi har varit inne på det lite tidigare, men idag känns det som att design har blivit medveten. Alltså att man pratar om projekt, eller man jobbar med projekt som syftar till att förbättra villkor i världen. Frågor kring hållbara material och mindre konsumtion och så vidare. Vad har det inneburit för designklimatet?
Jag tänker ju så här, om jag bara får prata fritt om det där, så tänker jag så här att design För mig så har design väldigt många möjligheter. Alltså designredskapet, att ta bara ett antal förutsättningar och behov och så säga så här, nu gör vi någonting med de här förutsättningarna för att tillfredsställa det här behovet. Då det är ju som ett fantastiskt verktyg, så här visionärt, också att göra liksom visioner till någonting som man kan ta på. Och det är väl en del av den rörelsen, att liksom försöka göra verklighet, alltså så tagbar verklighet av liksom idéer runt hur liksom samhället skulle kunna vara ordnat, eller med runt så här, hållbarhet eller konsumtion eller migration eller lite vad som helst. Och det hade ju jag önskat, att det fanns liksom fler möjligheter att jobba med.
Men det, då dyker det upp såna här exempel som är otroligt tydliga när det gäller att designa för en bättre värld. Men det finns dök upp något sugrör för några år sedan där, som innehöll någon sån här inbyggd vattenrening, så man kunde liksom dricka vatten från egentligen från ett förorenat vattendrag och få hyfsat rent vatten i munnen.
Ja, visst.
Och något annat exempel som var någon laptop som drevs av en vev.
Precis.
För fattigare områden där man kanske inte har tillgång till ström.
Ja, just det.
För mig känns det som så här fantastiska exempel på design som faktiskt kan göra en skillnad.
Ja, verkligen. Design kan ju verkligen göra det. Och också just det här att det liksom sätter ner foten lite grann. Om att, ja men titta det här, det är möjligt. När man har gjort den, då finns det där och det kan användas. Och det blir som en uppmaning lite grann att kom igen, nu kör vi.
Men samtidigt så känner jag att det här är kanske mer symboler för någonting. Alltså det kanske inte går att lösa alla världens problem med design.
Eller? Nej, men design är ju beroende av ett uppdrag. Alltså det blir ju vad man frågar efter. Och frågar man efter en laptop som ska kunna användas av människor som inte har så mycket pengar och inte har någon uppkoppling eller el, då kan man få fram en sån laptop. Men frågar man efter en ny smarttelefon för folk som redan har en ny smarttelefon, så är det man får. Liksom. Mm. Alltså, jag som designer kan ju ta initiativ till och ha idéer om vad som liksom, nya produkter eller tjänster. Men för att de ska liksom slå igenom stort så behövs det ju någon annan.
Precis. Ett ord som jag stötte på när jag läste på inför avsnittet var inkluderande design. Vad är det för någonting?
Inkluderande design, det kan ju handla om två saker, tänker jag. Fast oftast handlar det om att ta reda på vilka behov som finns som inte jag själv har, kanske. Så att det är helt enkelt att till exempel göra den här mjölkförpackningen mer tillgänglig för de som är muskelsvaga eller för de som har dålig syn eller så. Alltså tanken lite grann bakom så här inkluderande design och design för alla är ju att om du anpassar det till speciella behov, så kommer det att vara bra för alla. Alltså till exempel, som det är i nästan alla kranar i Sverige numera, att man har ett handtag och så vrider man den till varmt eller kallt. Och det är ju som, det är en design för alla design, som är för att det ska inte vara så svårt för de som har muskelsvaga händer eller liksom, inte så bra handmotorik att kunna sätta på vattnet i kranen. Men det är ju också en design som är bra för alla, för att det är lätt för alla, tillgängligt för alla. Och till exempel på sjukhus så behöver man inte ens använda handen, man kan liksom använda armbågen och slipper alltså få bakterier och så på händerna. Så det, och det är mycket grundtanken bakom inkluderande design. Men det är ganska svårt alltså att det är inte alltid det faktiskt stämmer.
Nej, just det.
Ibland måste man göra specifik.
Just det, som när jag ska ta ut pengar från en väldigt lågt sittande bankomat som är jättebra för folk som rullstolsanvändare till exempel. Så jag som är 2 meter lång kanske, ja precis. Men då finns det ju som tur var andra bankomater.
Men
det är ett väldigt bra förhållningssätt att inte se det som nu anpassar vi design efter specialbehov, utan att det kan komma alla till godo.
Precis.
Jättebra. Ja. Alltså ofta talar man ju om att Sverige ska ha en medveten designpolitik. Och har det egentligen någon betydelse vad staten gör för insatser på designområdet?
Ja, jag tänker att det kan ha ganska stor betydelse. För att design är ju nästan helt finansierat av det privata. Till skillnad från, om vi nu ska räkna design som en kulturform. Alltså design balanserar lite grann mellan kultur och näring. Men om vi nu ska tänka oss att det är kultur, så är liksom nästan alla andra kulturformer ganska stor del finansierade från det offentliga. Och det är bara helt annorlunda, men jag tror att om design hade liksom lite mera finansiering från det offentliga, så skulle det kunna frigöra en del innovativt tänkande som inte företag liksom har möjlighet till, för att kanske det kommer fram idéer som är för allmängiltiga, för att det handlar liksom om lite grundforskning inom design, eller för att det helt enkelt inte finns något företag som har den målgruppen eller den liksom inriktningen. Och dessutom så tänker jag om till exempel staten skulle säga men nu vill vi att det ska komma nya produkter inom cirkulär tänkande eller cirkulär ekonomi, skulle de kunna satsa på det? Och då skulle det leda till massa innovation inom det området.
Mm. Så staten kan liksom vara med och stötta det som inte görs ändå, kan man säga.
Ja.
Men det är lite intressant att design kan vara allt från att man köper en tandborste på Konsum till att den där tandborsten ställs ut på Nationalmuseum. Alltså det är en ganska stor spännvidd mellan då rent bruksföremål och någonting som betraktas som någon så här konst med högre värde.
Ja, visst.
Ja. Det är kanske det som gör designområdet så spännande också.
Ja, jag tycker det är häftigt. Alltså det är väldigt intressant, för att design är ju någon sorts, vi är med lite i kulturområdet på ett hörn sådär. Men vi gör ju inte saker som där målet är att ställa ut eller göra en föreställning, utan målet är att det ska användas. Det är liksom när jag går in i ett projekt så är det så här, och sen ska den användas av någon. Och det leder till exempel till att vi inte kan få så här ateljéstöd och olika kulturpengar, för att målet med kulturpengar är oftast att det ska bli en föreställning eller en utställning. Och då så gör inte vi kultur som är för allmänheten. Det är jättekonstigt. Mm.
Men ni inom just föreningen Omforma, ni har ju faktiskt gjort en utställning nu.
Ja.
Som heter Makt, egen makt i Malmö. Kan du berätta lite om den?
Vi gjorde en undersökning för några år sedan där vi undersökte designers arbetsvillkor och erfarenheter av diskriminering, och om det finns några speciella maktstrukturer i designbranschen och hur de ser ut. Så kom vi fram till att det fanns diskriminering och att de liksom hänger ihop med hur maktstrukturerna ser ut. Och så skrev vi en bok om det. Och den tänkte vi så här lite grann när vi gjorde den undersökningen, att nu ska vi få svart på vitt på hur det ser ut, och sen så kommer det bli en massa debatt eller någonting. Jag vet inte riktigt hur vi tänkte. Men i alla fall så är det ju så att i designbranschen så pratar vi inte så mycket om saker, så att det blev inte så mycket debatt. Så då började vi fundera, vad gör vi nu då? Och så bestämde vi oss, för vi skrev också ett manifest i anslutning till den här undersökningen. Så bestämde vi oss att det här manifestet, det får väl vi ta tag i då, så att det börjar leda framåt. Och då startade vi det här projektet som vi håller på att avsluta nu. Och det heter Makt och egen makt. Och är en utställning, en bok och ett seminarium. Och utställningen är dels är det som att vi gör en liten guidad tur genom designbranschen. Och den guidade turen har sin grund i det vi hittade i den här undersökningen. Och sen så visar vi upp 8 designers, liksom designpraktiker, och som banar nya vägar, som kan visa så här, ja, men så här kan du göra istället om du känner att du inte riktigt får plats i det här lilla trånga sättet att jobba som vi har i resten av branschen.
Mm. En lösningsorienterad utställning.
Ja, det var tanken.
Kan man säga vad som är bra design?
Alltså i Sverige så har vi ju en väldigt rolig grej med bra design. Det var ju, jag gjorde min kandidatutbildning i Storbritannien, i London. Och
St. Martins.
St. Martins.
Ja, känd från Pulp-låten Come on People.
Ja, men precis. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martins College. That's where I Ja, men det var typ där, då jag gick där också.
Aha, okej.
Okay. Länge sedan, med andra ord. Det var väldigt coolt, men ja, det var ganska jobbigt faktiskt. Men en sak som jag förstod när jag kom tillbaka till Sverige var väldigt annorlunda med att plugga där, var att det finns inte en speciell stil som är rätt eller som är liksom god smak, utan man bara kör lite grann. Man måste hela tiden referera, det är mycket mer intellektuellt liksom, att referera till att jag fick det där därifrån och därför och sådär. Men i Sverige ska man bara alltså, nu får du klippa här, men när jag kom tillbaka till Sverige typ 2001 eller 2002, då så var det en som sa, jaha, är du en sån som gillar ful design? Jag bara såhär, vad menar du? Då var det, fanns det en väldigt stor debatt i Design Sverige som handlade om att att gilla ful design då, eller fin design, som hänger ihop med en bok som heter Svensk smak av Sandra Ahl och Emma Olsson. Och de gillade då ful design, och det blir som en så här motsatsförhållande som hänger ihop med att i Sverige finns en jättestark tradition om vad som är god smak och vad som är bra design, men som inte finns överhuvudtaget i England. Liksom det finns bara massa olika sätt att göra saker på.
Men någon slags normer kring hur man ska inreda hem måste ju ändå finnas, tänker jag, eller?
I England?
Ja. Alltså någon slags idé om smak, tänker jag.
Ja, men jag tror det finns många, liksom flera parallella normer. Men i Sverige så har liksom den här modernismen varit så här väldigt över liksom allt. Det är det som är liksom.
Som en våtfilter och allting.
Lite grann.
Vad intressant. Men det där med, ja, men smak är ju, det är ju alltså, det är svårt att veta hur man förhåller sig till det. Om man, man är ju antagligen så här, liksom, slav under vissa så här, kulturella föreställningar.
Ja, visst.
Jag vet om att det finns någon så här myranstol och en så här pH-lampa. Jag vet om att det är så här betraktas som så här, övre medelklass coolt. Mm. Eller har gjort det i alla fall innan. Och så här, att det är svårt att förhålla sig helt fritt från det och liksom kunna säga det så här, men det är ju lite som tjejsens nya kläder. Om plötsligt kommer in någon som inte aldrig har sett en myrasol och säger liksom, vad är liksom, den har ju 3 ben och vad ful den är.
Jag tycker det är väldigt intressant hur starkt fäste modernismen har fått i Sverige. Och jag tänker att det är lite så här, ja, men svensk form har varit väldigt starka och de har den traditionen med sig ända sedan 20-30-talet liksom.
En annan fråga. Ibland är det väldigt enkelt i alla fall på ett ytterligare plan att säga ungefär vilken tid en produkt är ifrån. Man kan säga så att den där fåtöljen, det är så här, det där är en så typisk 40-50-tals fåtölj, eller det där, den där plastbunken, det måste vara så här 70-tal.
Mm.
Vad beror det på att det är så tidsbundet, tror du?
Ja, det är väl massa kombinationer av stilideal och konsumtionsmönster och vilka nya material som kommer in. På 60-talet så kom liksom plast stort, så där, eller kanske på 50-talet, men det blir som bättre och bättre plast. Man kunde göra de här köksprodukterna i plast. Och det höll och det var så billigt och slitstarkt. Och så är det klart att då kommer det. Liksom, då kunde man göra nya former i det som man inte kunnat göra i liksom, keramik eller stål. Och glada färger. Och, så då blir det förknippat med den tiden. Och sen så kommer en motreaktion. Och ska det vara liksom, jordnära och... Ja, och så blir det en motreaktion mot det.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag skulle vilja veta hur vi ska gå från ord till handling i klimatomställningen. Alltså, egentligen så vill jag ju veta hur vi ska kunna göra en folkrörelse som får... får politikerna att ta sig samman.
Mm. Ja. Det är helt säkert anledning att återkomma till klimat- och hållbarhetsfrågor i den här podden. Mm. Kerstin Tillvan, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Kerstin Tillvan om design. Utställningen Makt egen makt visas på Form Design Center i Malmö fram till den 6 januari 2019. Och vad gäller designområdet så känns det bara som vi har skrapat på ytan, så vi återkommer gärna till frågan i kommande avsnitt. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och vill du komma i kontakt med oss så kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.